Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det handlar ju om att om någonsin det har funnits regler i den kriminella världen så är allt det där borta. Och allt det här... Om det någonsin funnits någon princip eller så, det finns inte. Alltså, när jag träffar de här skyttarna i den här serien, de säger det klart och tydligt. Och de bryr sig inte om dig, mig, våra anhöriga. Och det här har de kriminella själva skapat för sig själva.
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om våra fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Karwan Faraj är en prisbelönad ungdomscoach, föreläsare och journalist. 2019 vann han Stora journalistpriset för sin dokumentärserie Terrorsyskonen och IS. Och det var för P3 dokumentär. Nu är du här och du är aktuell med Skyttarna, en SVT-serie som enligt mig är mindblowing och man verkligen sitter fastklistrad. Och jag satt uppe väldigt länge igår natt. Välkommen.
Tack så mycket.
Karwan. Inledningen, grattis i efterhand för det Stora journalistpriset. Det är ju länge sedan, 2019. Berätta om din resa inom svensk radio, tv.
Nej, men det började ju... Jag jobbade innan jag blev journalist, så jobbade jag med ungdomar och människor. Och då jobbade jag med de som man säger unga i riskzon för kriminalitet och rekrytering till gäng. Så jag jobbade med den målgruppen under 10 år. Någon gång runt 2012 tog skjutningarna fart i Göteborg. Det eskalerade. Och jag kände att det var bara rubriker. Man berättade inte vilka det var som blev skjutna, vilka det var som sköt och så vidare och så vidare. Och då hade jag kontakt med en person inom Sveriges Radio och jag sa till henne att jag har en idé, jag vill göra en serie eller jag vill göra en dokumentär om skjutningarna. Och det var på den vägen. Jag är inte utbildad klassisk, jag har inte gått den klassiska resan med journalist, högskola och det. Så jag började där och lärt mig på vägen av att praktisera yrket.
Men du var ändå ganska medievan. Jag menar, du var rappare, du var med i en rapgrupp.
Ja.
Jag ser på dig att jag ser på dig att det är så här, ingenting du... pratar om över livet öppet. Men det var väl inget dåligt?
Nej, alltså grejen är att jag av någon anledning jag alltid varit jag blir lätt nervös, jag är skygg av mig egentligen. Men jag har alltid varit i fel bransch. Förstår du?
En kreativ bransch.
Ja, alltså, det är branschen där det krävs att du ska stå på scen, mm. du ska höras, du ska synas. Så jag vet inte. Men det var, alltså, det var inte så lätt. För jag kunde inte så mycket om journalistik.
Mm.
Jag visste inte hur man hanterade en inspelare. Men de lärde mig på SR. Och ja, jag har gjort över 10 serier hittills.
Mm.
För tv och radio.
Och skyttarna är fortsättning på en del andra serier som handlar om vårt samhällsklimat idag. Gängbrottsligheten, dödsskjutningar. Och du har liksom pendlat allt från brottsoffer, alltså mammorna, utövarna. Och i det här fallet har du dissekerat det lite grann, kan jag känna, med den här senaste. Där det handlar om skyttarna och sen beställarna. Men vi har ju olika benämningar, förlåt, jag kanske säger fel här till och med. Men, ja men precis. 2 decenniers gängkrig.
Mm.
Hur landar det utlägget i dig?
Alltså, vi har haft en situation i Sverige där gränser efter gränser har passerats.
Mm.
I över 20 år har det skjutits runt om i landet. Och någonstans, alltså, det ska inte vara så.
Mm.
Det är inte rätt. Även om jag är journalist, jag är opartisk, jag liksom försöker vara väldigt nyanserad i min rapportering. Men det är inte normalt. Alltså det är många saker som inte stämmer, för det ska inte vara så. Vi bor ändå i ett välbärgat land med många möjligheter och förutsättningar. Hur kommer det sig att våra barn och våra ungdomar är redo att ta livet av varandra? Så 2 decennier av gängkrig är katastrof.
Och man ser det så här, alltså, Sverige leder i Europa över ett dödligt skjutvapens våld. Alltså, och när man gör de här beräkningarna, hur är det man gör dem? Liksom? Har vi koll på? Hur är det man tänker?
Brå gjorde en rapport där vi ligger i topp när det kommer skjutvapenvåld i Europa. Och jag tror de jämförde det med 22 andra europeiska länder. Och man tittade under en tidsperiod på, jag tror det var 19 år. Och då kom man fram till att vi är värst i Europa. Och den här utvecklingen vi haft de här 2 decennierna, det ser man inte i andra europeiska länder.
I Sverige har varit väldigt tryggt.
Ja, där har det varit tvärtom. Det har gått ner i många andra länder. Medan i Sverige så har det ökat väldigt drastiskt. Och då kollar man via sjukhusmyndigheter hur många dödsskjutningar man har haft och så vidare och så vidare. Och jag ska också tillägga det här dödlig skjutvapenvåld.
Mm.
8 av 10 är kopplat till gängkriminalitet. Sen har du 2 av 10 som kanske är kopplat till så att man skjuter sin polare fel, man har någon jaktgivare och
det är rån som är fel.
Men 8 av 10 är kopplat till gängkriminalitet. Det är inte så här man råkar skjuta sin vän på fyllan. Och det är den utvecklingen som man inte kunnat se i andra europeiska länder. Och därför sticker vi ut. Och jag pratar också med andra utländska journalister som är väldigt oroliga. Speciellt från grannländerna.
Mm.
Finland, Danmark, Norge. Kring den här utvecklingen vi har här.
Mm.
För att de är också rädda att de här våldsamma nätverken vi har, vilket också har skett, ska börja etablera sig i deras länder och ta med sig det våldet. För med facit i hand så har vi sett att våra gängkriminella, även om de bosätter sig i Spanien, så tar de med sig den här våldskulturen. Även om de bosätter sig i Turkiet eller andra länder, så tar de med sig det här våldet. Så det betyder att våra gängkillar i Sverige sticker ut. När det kommer till våldet. De har en väldigt stark våldskultur.
Varför är våra killar så? Hur hamnar vi här med våra killar?
Jättebra fråga.
Ja, exakt. För svenska samhällskroppen, det mår ju uppenbarligen inte bra. Vad är, alltså jag har ställt den här frågan till nu, ja, jag kan inte sluta säga det, till typ 15 gäster de senaste 2 åren. Samhällskroppen är ju vårat nav och den uttrycker sig ju i ett mående. Och Sverige blöder, kan man ju säga. Hur har vi hamnat här?
Alltså det är jättesvårt att svara på den frågan hur vi hamnat här. Och jag kan bara analysera det utifrån mitt perspektiv.
Självklart.
Det finns andra som säkert har en annan bild av det. Men när du har en gängkriminalitet som till en början ansågs vara bara koncentrerad till vissa grupper, alltså av gäng. Och det är MC-gängen, det är de som skjuter med avsågare bössor. Det är Balkan-nätverken som gör det. Och så såg man det bara, det är koncentrerat bara till de här 2 individerna som var kapabla till att ta livet av varandra. Och sen kom nästa. Då var det, då sker det bara i det här området. Så det är ju grafisk. Kort och gott. Jag tror att Sverige, eller vi har varit väldigt naiva här och blundat för det här och ansett att det här är ett problem mellan de här personerna. Det kommer inte, vi har kontroll, vi har koll på det. Och nu är vi i ett läge där, så de här skyttarna, det är ju, kan ju vara vem som helst. Det behöver inte vara ungdomar från förorten eller sådär. Så vem som helst kan få ett morduppdrag. Så jag tror det är någonstans där. Sedan, om man tittar på det lite socioekonomiska perspektivet på det här, så har vi ju haft väldigt ökade klyftor. Vi har haft rika som blivit rikare, fattiga som blivit fattigare. Och det finns statistik på allt det här. Vi har haft... I Göteborg gjorde man en rapport om klyftorna. Alltså livslängden skiljer sig 68 år mellan de som bor kanske i Angered och de som bor i Långedrag.
Liksom, så pass
som är
mycket?
Mer, ja, välbärgat. Alltså det är 68 år det skiljer sig.
Vad beror det på? Så,
ja, men det är ju, man kanske inte har råd med samma bra mat. Man kanske inte motionerar. Man kanske inte är en del av utbildningssystemet. Eller
man jobbar kanske mer.
Ja, eller har psykisk ohälsa eller vad som helst. Så, det finns många faktorer till varför, enligt mig, varför vi hamnat här. Det är allt ifrån hälsa, ekonomi, men också vi har haft en politik och ett rättssystem som inte fungerat riktigt. Alltså det är inte så länge sedan man fick knappt 6 månader om man åkte fast med en pistol och 10 skott i den. Det är inte så länge sedan.
Och idag så pratar vi om 2,5.
Idag är det minst minimum 2 år, 2,5. Och då ska man sitta kvar i häktet.
Ja, man blir inte släppt på
jag träffar kriminella, äldre kriminella som berättar att förr när de var, och då anhölls de i 4-5 dagar. De tar på sig, ja det är min pistol.
Sen fick man gå.
Kommer ut, berättar för mig samma dag som de kommit ut, ringt en polare, hämtat en ny pistol. Det var ju liksom, och det har pågått under så lång tid så att folk har haft tillgång till vapen. Det har inte varit kanske, så det handlar också om en strafffråga. Det är en mix av olika saker. Så det handlar straff, ekonomi, allt det här, hälsa.
Men konsekvenser?
Ja, så det är ju bidragande faktorer till, alltså orsaker till kanske varför vi hamnat här.
Du var inne på för 10 år sedan i alla fall. Men om vi går tillbaka 15-20 år, vad var startskottet och när passerades gränsen tydligast?
Alltså senaste 2 decennierna så har gränserna passerats flertal gånger. Men för att kortfatta, i mitten på millennieskiftet, då sker en förändring inom svensk gängvärld. Då går de här gängvärlden var ju präglad i första hand av västfolket, alltså MC-gängen.
MC-kulturen, ja.
Tatueringsgängen, som man också kallar fängelsegängen. Och de här, de var välstrukturerade många gånger. medlemmarna kunde inte ta egna beslut. Man var tvungen att få grönt ljus uppifrån.
Mm.
Runt millennieskiftet så kan man se, enligt mig då, väldigt tydlig förändring. Då ersätts de här nätverken och de här gängstrukturerna av löst sammansatta nätverk som är mer territoriella. Alltså barndomskompisar från samma områden. Och då är det inte västar, det är inte symboler på samma sätt, utan det som linkar ihop, det är adressen, uppväxten, vänskap och så vidare. Och när den förändringen sker, vi vet inom gängvärlden, allt handlar om den som är värst just nu kommer längst.
Så är det ju.
Så de här har ju lagt en grund.
Och en ribba.
En ribba. Nästa kommer. Då är det så här. Killar som är yngre. Det finns inte så mycket struktur i nätverket. Alltså det är inte lika hierarkiskt militärt styrd.
Mm.
Och då kan man ta egna beslut. Man behöver inte få grönt ljus uppifrån. Och då börjar de här att ta ribban till nästa nivå. De börjar utmana de forna traditionella gängen i Göteborg, i Malmö, i Södertälje, med morden i Oasen och hela den här senare.
Och så det här badet som du nämnde nu.
Exakt, på Näset börjar man. Då var det fortfarande lite traditionella gäng som sköt mot varandra. Då var det
albaner
och original gangsters. Men jag pratade lite senare, några år senare. Runt 2005. När det sker och de etablerar sig i olika förorter, då blir det nästa gräns som började passeras runt 2008, 2009, 10 där.
Vad är det som hände då?
Då började de här nätverken, förortsgängen, splittras och köra mot varandra.
Mm. Vilket var väldigt onormalt.
Ja.
Ja.
För de hade precis tagit tillbaka sina förorter enligt dem. Och nu börjar de köra mot varandra. Och det skapar geografiska konflikter som också av naturliga skäl bidrar till fler offer. För om jag och du växte upp tillsammans i samma område, du är på andra sidan, jag är på den här sidan, det är lättare att hitta det. För vi bor inom samma, då blir det fler offer.
Ja, precis.
Det blir fler som, och det är det som, det blir alltså en infektion, det spred sig. Och det kunde man se tydligast i det som hände uppe i Biskopsgården till exempel. Vid 2011, 12, 13 där i starten. Då börjar man liksom köra mot varandra. Några år senare kommer det till Järva. Och så vidare och så vidare. Så det är flera gränser som har passerats. Men också att man börjar ge sig på oskyldiga. Det blev vanligare. Runt enligt mig då. Man började se tendenserna innan. Men det var inte lika vanligt. Men enligt mig så börjar man se det mycket, mycket, mycket mer tydligare runt 17. Liksom. Man, exempelvis med barnen som dog i Göteborg i de här sprängningen och handgranatsattackerna som varit i Biskopsgården. Där förflyttades ytterligare gränser.
Så den gravida kvinnan.
Exakt. Alltså det var ju sen i Malmö, Caroline Hakim. Alltså,
det bara...
Så det har, vi har ju sett det här framför oss. Det är så jag upplever lite. Vi borde ha,
fast vi har
kunnat räkna
sett.
Ut.
Ja, vi har ju sett det, men det kanske är...
Men det har inte varit i samma omfattning som de senaste 4 åren.
Mm.
Nu, vad jag ser, som också jag försöker berätta i serien Skyttarna. Vad jag ser, allt det här, alla de här gränserna vi såg passeras successivt, men mycket mer sällan, har kokats ner till de senaste 3-4 årens våldsvåg. Där ser du en mix av alla gränser som har passerat i mycket mer systematisk och mycket mer utbredd, större omfattning.
Mm.
Nu pratar vi inte att en pappa blev mördad för 3 år sedan. Vi pratar om 4 anhöriga, 6 anhöriga oskyldiga på samma år.
Ja.
3 barn,
du vet.
2 mammor.
Ja, precis.
Och då blir det ju total kaos. För vi vet ju hur det funkar i den världen. Klipper du en pappa så klipper man en pappa tillbaka.
Mm. Och någonstans så blev det väldigt, väldigt tydligt. För ett knappt ett år sedan. Mm. I kvinnan i Uppsala som blev skjuten.
Exakt.
Av några tonårskillar.
Exakt.
Väldigt unga, för 1000 spänn i ryktet. Men jag tror inte det är riktigt. Men jag vet inte om det är 1000 spänn. Men det var ju den swishen som var. Jag tror det kanske kan ligga mer pengar bakom. Och så. Men det är irrelevant. Utan det som är relevant, det är liksom tillvägagångssättet.
Nej, men det handlar ju alltså... Det handlar ju om att om någonsin det har funnits regler i den kriminella världen,
så är,
så är allt det där borta.
Och allt
om det någonsin funnits någon principer eller så, det finns inte. Alltså, när jag träffar de här skyttarna i den här serien, de säger det klart och tydligt. Och de bryr sig inte om dig, mig, våra anhöriga. Och det här har de kriminella själva skapat för sig själva.
En sak som jag noterade i själva intervjun när du pratar med och hur de reflekterar sin verklighet, så är det, ja, de bryr sig verkligen inte. Mm. Men de är också medvetna om den smärta som de orsakar. Det är ganska...
Ja, i vissa, alltså i vissa, ja, men vissa av dem, delvis, ja, vissa av dem, men alltså i slutändan, jag är så kluven, du vet, jag har försökt studera kriminella. Mm. Om de är egoister eller inte. Hänger du med? För att allt handlar om att de själva ska inte ryka. De själva ska inte försöka.
De är självcentrerade.
Ja, väldigt egoistiska, självcentrerade. Ja. De sätter sig själva före alla andra. Mm. Men samtidigt har jag kommit fram till att nej, men man är inte så självcentrerad om man ger sig in i den leken. Då bryr man sig inte om sig själv.
Ja, du menar så?
Förstår du komplexiteten?
Att man liksom inte har någon själv...
Nej, att man är, så ens eget liv har inget värde.
Självvärde, ja. Precis.
Men samtidigt, om ditt liv inte har något värde, samtidigt är du redo att ta livet av alla andra runt omkring dig. Alltså, all hot.
Absolut.
Så det...
Och då kommer vi in på liksom en av frågorna som jag också tänkte så här, ställa. Hur du tänker kring deras drivkrafter. Vad är det för drivkrafter? Det pratas om att det är liksom pengar, territorium. Det är uppe i Norrland mot nere här i Stockholm. Alltså Dalen mot Östersund. Eller vad? Eller något sånt. Mm. Men vad är det för drivkrafter då? Som spelar roll? Är det liksom makt och kontroll?
Alltså vad jag har förstått utifrån de jag har intervjuat så handlar det om hämnd väldigt mycket. För några år sedan...
Ärekränkning.
Ja, men alltså det är hämnd. Det är blodshämnd. Mm. För några år sedan, de kriminella jag träffade, då pratade de ganska mycket om att det handlar om pengar. Man gör sina pengar, man drar. Mm. De finns fortfarande kvar. Men just de här jag träffar, det handlar inte så mycket om pengar. Det handlar liksom, våldet handlar om att man använder våld för att hämnas. För att visa att man har makt. Mm. Också för att skicka en signal. Att man är kapabel till att använda våld. För att de har förklarat för mig att det enda sättet att skydda sig mot konkurrenter, det är ju att använda grovt våld. Problemet är att konkurrenterna tänker också grovt våld.
Ja,
så det blir en tävling om vem som är värst och vem som kan gå längst. Än en gång, de skapar en miljö för sig själva som inte har gynnat dem någonstans. För majoriteten av de här jag träffar som utför mord eller som utför våldsdåd och så vidare, de är inte så rika. Sen finns det säkert någon där uppe som gör cash på att de här ska. Men de själva, vad jag har förstått, det är inte många av dem som har. Så pengarna, okej. Okay. Jag har träffat några som jag frågade om. Okej, men varför gör man det här? Ja, men då pratar de om, alltså apropå pengar. Då är det status. Mm. Alltså 0 kronor.
Mm.
Reglera en skuld på 15 000.
Mm.
Spränga en hel trappuppgång för att reglera en skuld på 15 000. Alltså, det är inte de cashen. Sen finns det självklart motkontrakt på 10 miljoner. Men det är kanske en av 100-200 kontrakt som ligger där ute som de pengarna finns i. Så det handlar inte heller alltid om pengarna. För vissa kanske handlar det om 100 000, 50 000, 200 000.
Mm.
Sen när de får ett kontrakt på 400 lax, det går inte till deras ficka direkt. Då är det en som har medlat, han ska äta.
Mm.
Han ska ha 100 lax, för han har hittat skytten. Skytten får kanske köpa sin egen pistol.
Mm. Oh.
Hänger du med? 40 lax där. En bil eller en skoter. 3-4 lax där. Hotell. Det. Och så är det några kompisar som har hjälpt till med logistik. Så de här 400-500 laxen som från början läggs på någon, när det kommer till skyttens hand, det kanske är 100 lax som är kvar. Så det är också en väldigt... men vissa ser det som en lukrativ affär utan att tänka på konsekvenserna.
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night, en organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Du har träffat ledare, flickvänner, springare och nu senast skyttarna. Berätta lite om skyttarna.
Vad vill du veta?
Hur är de? I möte. Vi var ju lite inne på att det, liksom, att det inte finns så mycket konsekvenstänk.
Nej, alltså det är väldigt volatila människor. Oberäkneliga. Väldigt paranoida. Litar inte på någon helt enkelt. De berättar om att även om de är våldsamma, så för att klara av vissa våldsuppdrag så måste de ta knark.
Okay. Tramadol.
Mycket tramadol, mycket. Alla pratar om tramadol. Alla liksom. De ser det, även de skickar som är nervösa, stressade. De får tram i sig och för att klara. De har noll konsekvenstänk, vad jag upplever i alla fall. De lever i en mörk våldsbubbla, om jag skulle sammanfatta det. De förstår inte att vi tycker att det är fel att utnyttja barn. Det är så långt ifrån deras verklighet. De säger jag hjälper han. Han behöver pengar.
Mm.
Gör han ett morduppdrag? Hur utnyttjar han? Och när jag försöker fråga efter fråga, för att bara komma innanför, alltså passera det här skölden de har.
Mm.
Bara för att poletten ska falla. Alltså det tar lång tid för att få dem att ens försöka se en gnutta av vår verklighetsbild.
Yeah.
Och då inser de, ja men det är sant. Jag bryr mig egentligen inte om dem. För i deras logik, för det handlar mycket om logik, i serien som jag försöker titta på, hur är deras logik? Vad är logiken bakom de här mordkontrakten, de här våldsdåden och allt det här? Så med deras logik, så om jag skickar det på ett morduppdrag och du riskerar ditt liv, för vi vet ju att det går inte bra för skyttarna. För skyttarna riskerar alltid själva att bli skjutna, så är det. Och deras familjer utsätts, och vi har flera exempel på det. Mm. Och så vidare. Och hela deras liv förstörs. Inte för att prata om hela den här mentala biten. Hela livet de ska leva med det här. Och drömma om det här. Med deras logik så har man hjälpt den här killen. Inte förstört hans liv. Och då försöker jag fråga och fortsätter och fortsätter. Och vissa av dem säger att men man bryr sig inte om dem. Så, och sen också, det är intressant för att under tiden jag gjorde den här serien så jag träffade ju massa andra skyttar som tackade nej. Men ändå valde ses och berättade lite om den världen och hur det går till. Och en av dem jag träffade, han berättar vad han känner på väg när han ska skjuta någon. Och då säger jag, vad känner du då? Säger han, nej men det är vanligt, jag lyssnar på musik. Då oftast mina vänner har varit rekat där innan och saker och ting ligger i närheten och så vidare och så vidare. Jag går dit, jag gör det. Sen jag lämnar, om det är en MC eller alltså det transport, det jag transporterat mig dit med eller ifrån med. Lämnar jag till dem som ska ta hand om det, vapnen, jag går hem, jag tar en dusch och så, du vet så här. Och den här killen har man försökt ta livet av.
Flera gånger?
Flera gånger. Alltså han själv.
Ja.
Och ena gången var det väldigt illa. Väldigt illa. Alltså mirakulöst han överlevde. Bli träffad. Ja, på ett ställe som man inte ska överleva på i alla fall. Då frågade jag han. Vad kände du när du blev träffad? Då säger han, åh, det var dödsångest. Jag tänkte, jag får inte falla ihop för jag kommer dö. Och hoppas hjälp är på väg. Och jag bad till Gud och så vidare. Och så säger jag till han, men du berättade nyss för mig att du utsätter andra för samma. Direkt går han in i den här våldsbubblan och logiken och säger han, det är inte samma sak. Han förtjänade det. Förstår du logiken?
Rättfärdigande.
Det hela det. Logiken, det är det som driver. Det mentaliteten, logiken. För att vi har, det finns kriminella i Tyskland, i Danmark, i Norge.
Mm.
Men våra svenska kriminella har en annan logik.
Hur går rekryteringen till då?
Alltså rekryteringen är olika. De har berättat, för som de har berättat, för var det ju så att det var inte så tufft att anlita någon yngre som ska gå och skjuta någon som jag har problem med. Det var inte så manligt, det var inte så tufft. För om man har problem med någon, har de förklarat, då gick man och tog det själv.
Mm.
Man tog skjutningen själv, man sköt själv. Och, för att det var en statusgrej över det. Idag tar man vem som helst. Och det kan vara så att någon har någon polare som sitter på ett motkontrakt på någon person som har en summa pengar. Och bli tillfrågad. Känner du någon som vill göra det här till exempel? Vet du någon unge som kan göra detta? Och då tittar man i sin rekryteringsbas.
Som kan vara...
Ja, men det är så. Ja, men han, och så frågar man. Brors, det finns han här snubben. Så här mycket. Det är lätt. Det kommer gå till så. Och ingenting kommer gå fel. Och går det fel, den och den och den står bakom din rygg. Mm. Så de pumpar ju de här ungarna också med väldigt mycket lovord. Och det är på så sätt man hittar de här utförarna. Det är ett sätt att hitta dem på. Många gånger de här nätverken har redan ungar runt omkring sig. Så ibland går man till sina egna ungar. Ibland ber man någon unge som känner någon annan unge som kan utföra det här.
Mm.
Sen har du ju mycket av det sker, rekryteringen sker. Där har jag sett jättemånga exempel. Det är inte fysiskt.
Sociala medier, eller?
Det är signal. Krypterad signal. Man lägger ut.
Så de känner så kanske inte ens vad de...
Nej. Det är... Alltså jag har pratat med utförare som åkt till andra städer. Och de har inte fått veta vilka som är deras medhjälpare, för ens de har varit i den staden, då är det plötsligt. De har aldrig träffat. Inte ens jag. Han har också kommit från en annan stad.
Så. Liksom, ja. Det blir som en bemannings...
Ja. Alltså jag brukar
uppdrag.
Jämföra det också med att det är lite sjukt och cyniskt på något sätt, men också väldigt uträknande. De här som rekryterar, de är lite som talangscouter, du vet.
Mm.
De headhuntar de här ungarna lite. Om du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis.
De har en mall. Och så går de efter det. Och så groomar de dem. Man lockar dem. Du får det här i present.
Mm.
Du får detta. Och så kommer man nära dem. Och så bygger man upp dem. Man lovar dem. Vi kommer bygga upp dig. Du ska få billigare pris på knarket. Vi ska rusta upp dig.
Man har till och med köpt hamburgare till dem.
Ja. Och så lovar man att bygga de här unga killarna. Och det kunde man se den senaste årens konflikter. Där försökte Foxtrot reglera hela svensk narkotikamarknad. Där man samlade flera olika falanger och grupperingar under en paraplyorganisation som man kallade då för Foxtrot. Och... Där såg man hur på väldigt kort tid kom in i väldigt många områden. Och det hängde också på att Encro, Anom och Sky, väldigt många A och B-aktörer som kanske regerade i de områdena, satt inne. Men Det berodde också väldigt mycket på att det fanns redan krafter och opposition bestående av unga killar i de områden där det redan fanns befintliga gäng. De fick inte ta del av den kakan. Så vad man gjorde från Foxtrots sida, vad jag förstod, det var att man röstade de här oppositionen mot de andra som redan fanns i områden där man ville komma in. Och det har varit också en gräns och en viss strategi som är också ganska, enligt mig då, det är ganska nytt, för man försökte reglera hela grejen på så sätt. Och det blev omfattande också, den här konflikten, senaste våldsvågen. Den spred sig till massa mindre orter, städer. Det involverade unga skyttar, utförare och nätverk från hela landet.
Och även utomlands?
Från det är absolut från utomlands. Och det gick ju ut också till utlandet. Så det är också gränser, väldigt många gränser. Än en gång, om man ser till det senaste tre årens våldsvåg kopplat till Foxtrot, så har du allt som har hänt två decennier kokat på två år.
Sjukt.
Alla tragiska ingredienser.
Och det finns allting där i.
Allting där. Ja. Oskyldiga, allianser, svek, splittringar. Alltså allt.
Det här kanske är en dum fråga, för att du har förmodligen jättemånga, men vilket möte har präglat dig mest?
Så alla de här mötena lär mig något. Men de värsta mötena, det träffa de här oskyldiga och föräldrar som har förlorat barn. De är jobbigast, tycker jag. Men också möten där jag vet den här kriminella killen, hans dagar är räknade. Och så blir det så. Det är hemskt.
Många som du liksom, som har gått bort.
Jag har några situationer där folk jag intervjuat inte finns kvar. Också folk jag intervjuat under intervjutiden, innan ens jag hunnit bli klar, liksom, har de varit skadade.
Jag förstår. Tråkigt.
Ja, men det är inte svårt att räkna ut, men det är ändå tragiskt för den person eller personer man har träffat, som man har intervjuat, även om den har gjort väldigt onda handlingar. För jag försöker också skilja ofta mellan handlingarna och individerna jag möter.
Hur svårt är det?
Det är inte svårt för mig.
Det är svårt.
Nej, det är självklart. För att du kan göra en dålig handling för stunden i den situationen. Men du som individ kanske har massa andra sidor som är inte... Ja, kanske den handlingen representerar inte alla dina egenskaper och sidor. Men det går aldrig rättfärdiga handlingen för det. Men det är viktigt, tycker jag, att skilja mellan individ och handling.
Den yngsta mördaren som du har träffat, hur gammal är han? Eller hon?
Alltså den yngsta jag har träffat genom åren, det var en 14-årig kille. En kille, han hade precis fyllt 14 år. Och han hade blivit erbjuden ett mordkontrakt. Men de här rekryterarna som jag har pratat med berättar om 13-åringar som har utfört olika våldsdåd åt dem.
Vi pratar ju om områden och falanger och sådär, nätverk. Vilka är det som är de mest aggressiva och progressiva just nu? Vi var ju inne lite på Foxtrot och sådär.
Så jag tror Foxtrot ändrade hela spelreglerna. Spelet, alltså, det hela spelet är ändrat. Nu handlar det inte om att du själv som är A- och B-aktör behöver inte själv vara våldsam. De har satt en ny standard att du behöver inte ens ha avlossat ett skott själv. Så länge du har resurser och tillgång till skyttar. Så jag skulle inte säga att... Vet du vad problemet är med svensk kriminalitet? Det är inte tre nätverk i Stockholm som besitter all våldskapital. Alla våra nätverk är jämna. Det är det som gör många konflikter.
Hur menar du?
För att om du har 10 nätverk i stan och alla känner sig kapabla till att köra, då kommer alla testa varandra. Men om du har 3 nätverk som är starkast, och kanske till och med har en kommunikationsväg. Och våldet är i första hand, de besitter 90% av våldskapitalet i stan.
Mm.
Då tror jag att det kommer inte vara lika lätt att utmana varandra. För idag känner alla att jag är också progressiv, jag är också, jag kan också köra.
Mm.
Och det är den mentaliteten som driver på det här våldet. Men jag skulle inte säga att någon specifik nätverk är just nu, för att en gång, de har skapat en situation för sig själva där våldet har inte gynnat egentligen min teori, det har inte ens gynnat deras affärer. Det har inte gynnat någon. De har skapat en sån situation för sig själva liksom.
Finns det en bra förklaring till varför vi har så många avhoppare då? För att många börjar inse det här, att de har skapat så mycket och sådär.
Ja, men många är trötta.
Mm.
Det är de här skyttarna jag träffar, de är själva rädda för den situation de har skapat. De är själva rädda deras mammor, pappor, anhöriga ska drabbas. De är själva rädda för 14-15-åringar. Det ser de tydligt. För de vet. Och det är en väldigt tragisk miljö att leva i. Att du är rädd för den verklighet du lever i som du själv är en del och skapat den. Så det finns, många är väldigt trötta. Många är väldigt trötta. Men samtidigt när jag frågar dem, varför lämnar du inte? Vad ska jag lämna? Till vad? För vad? Ska jag lämna mina vänner? Jag är mitt i en konflikt. Och så vidare. Jag säger till en av skyttarna, jag sa till en av dem, efter jag hade intervju med han så pratade jag med han i telefon och så säger jag till honom, men varför flyttar du inte utomlands? Så garvar han. Han bara, du av alla vet vad som händer i Turkiet, i Bosnien, i Bagdad, i Spanien. Han bara, vad ska jag ta vägen? Så självklart, det är också ett sätt för honom att inte vilja hoppa av. För det finns alltid möjlighet, men det var ändå intressant när han sa så till mig. Och då tänkte jag, jag kan inte säga du är safe för att du har flyttat.
Ja, men straff.
Mm.
Är det några av dem som du träffar som pratar om själva straffen som du eventuellt kan få?
Ja, de pratar om det. Det har varit olika faktiskt. En av dem, jag frågar han, vad är du mest rädd för? Så säger han livstidsfängelse. Han vet ju vad han har gjort, vet. Så han vet ju det han har gjort kan ge livs, självklart. Antar jag. En av dem säger till mig, jag säger, hur ska man lösa det här? Då säger han, men du vet, det måste bli mycket hårdare straff på de yngre.
Okej, så då kommer vi tillbaka till det där du sa nyss, tidigare, att många av dem klagar på den situationen som de själva har skapat.
Ja. Och så konstigt nog så har flera av dem tyckt att man ska ge hårdare straff. Men sen har de sagt att det funkar inte på SIS för de här ungarna. För de själva har varit där.
Mm.
Nästan alla jag träffade. Det här har inte varit okända människor för socialtjänsten och myndigheterna. De har varit själva på SIS och de har själva sina erfarenheter från SIS. Så de tycker att, några av dem i alla fall, tyckte att men hårdare straff på de här yngre med bättre behandling än vad det är på SIS. Liksom. Några av dem har inte tyckt att straffet berör dem. De har sagt att säger jag min fiende, jag tar livet av honom, även om jag får livs. Liksom.
Det är, ämnen.
Ja, det är, de bryr sig inte. Några av dem har varit så avstängda. Men det är också intressant, för jag har fått väldigt mycket respons på den här serien från grovt kriminella på internationell nivå.
Från den här serien?
Som har tittat på serien.
Mm.
Som är efterlista i utlandet. Och jag tyckte också det var intressant. En av dem... Det är också lite komplext, du vet, för att vissa av de här kriminella vill bara smuggla tonvis med knark. De vill inte ägna sig, de gillar inte det här våldet. Och det har de sagt till mig tydligt. De gillar inte egentligen det här våldet som har skapats. Så en av dem säger till mig att vet du varför de här killarna du träffar, de här japparna, de gör som de gör och de är som de är? Jag bara nej. Så säger han, det bara för att de vet att de kan. Bara för att de vet att de tillåts göra det.
Och då tänker vi på?
Återigen. Konsekvenserna antagligen är inte så hårda, vilket möjliggör.
Skrattar de mot politikerna?
Ja, alltså de... Det som han, jag försöker säga till han, men ni terroriserar folk. Ni drar i misär till området. Skrattar han sig. Misär fanns där redan när vi var små. Och jag kan inte säga till han, även om det är ett sätt för honom att rättfärdiga, det finns en substans av sanning i det han säger. Det rättfärdigar inte. Du förstår vad jag menar?
Men jag förstår.
Men jag kan inte säga emot han.
Det kan det. Ja, han använder sig av sanning.
Ja, för att rättfärdiga sina brutala och hemska handlingar. Men de, nej, politik och samhälle, de är så långt ifrån våran, alltså, verklighet. Och det är sjukt att se, för att det är folk som är födda på svenska sjukhus, gått i svenska skolor, ätit, som vi säger i Göteborg, bambamat. Och växer upp till kallblodiga mördare.
Vad tror du att vi hamnar om typ 5 år? Jag vet inte, 5 år kanske är för kort tid att göra en sån här.
Ja.
15, 10.
Det är svårt.
Men om vi...
så, jag kan säga så här. Jag upplever att det finns en mycket större medvetenhet, vilket är väldigt positivt. Och engagera samhället i mycket större utsträckning. Men jag tror när en trend är satt, det kommer ta väldigt många år att bryta.
Danmark och Norge, de parallellerna. Man pratar inte mycket om Finland, eller?
Nej, men de har en annan genkultur. Återigen, jag vet att det låter flummigt.
Mm.
Men det är min teori. Det är logiken i genkulturen. Det där har du. Varför sköt man inte för en anhörig? För man tyckte att det är inte så mycket heder och stolthet i att skada en oskyldig. När någon sköt, när en skytt fick ett uppdrag och sköt fel person, de fick inte nästa uppdrag.
Nej.
Så det handlar om kultur, logik. Ja, man utesluter. Du siktar inte ens rätt. Du tar någon helt oskyldig. Det är skamligt för mig. Så tänkte de kriminella då. Men de har inte det, för att det är en annan klimat i deras gängmiljö. Det är andra klimat och andra kalkyler i deras strategier som är annorlunda än våra.
Sociala medier. Men jag tänker mycket på det här, sociala medierna med chatterna. Och det här när rapparen blir kidnappad och hur man hänger ut varandra.
Men det är också en sån gräns som man såg det tydligt i de här järva konflikterna. Hur sociala medier, alltså de här konflikterna, kom upp. Plötsligt de blev öppna i musiken på sociala medier. Där man filmar när man står utanför vissa adresser och tunnelbanor och säger jag är här och filmar sitt skjutvapen och lägger upp det. Det blev mycket öppnare, och det var som en kriminell sa till mig, en ung kriminell. Jag pratade med honom om sociala medier och sa, men du vet, förr i tiden så låtsades kriminella att de inte var kriminella. Man var i skuggan, man var tyst. Det var inte häftigt att skryta om det. För att det var lite skamligt att skryta. Jag är kriminell. Och så skrattar han säger, om du inte visar det på Snap idag, du finns inte. Liksom. Och det är också en förändring. Och sociala medier spelar självklart roll. För det normaliserar ju och stärker. Men också, det blir också en rekryteringsbas. Också det spär på väldigt mycket de här konflikterna. De här musiken, du vet. Det är vissa låtar, det blivit så också. Man kunde också se i den här konflikten de senaste 2 åren med Foxtrot hur stora rappare är på den sidan, den rapparen är med den falangen, den rapparen är med den sidan. Alltså,
du vet, så marknadsförde
vi. Ja, också att de ska ta ställning. De sätter sig själva också i en sits.
Men politikerna, eller politikerna, men de som stöttar dagens regering, för dagens regering är ju ganska hård, eller har i alla fall en hård framtoning. Sen har det inte hänt så himla mycket. Det har hänt lite grann. Mm. Men för jag tänker i förhållande till Danmark, där har det hänt desto mer. Danmark har en helt annan approach.
De är mycket hårdare, ja.
De är mycket hårdare.
Mycket repressivare.
Men om vi tittar på andra sidan, hur reagerar, har du fått någon respons utifrån din serie från gemene man? Alltså,
ja, alltså.
De vanliga svenskarna, de, om du förstår.
De blir bara mörkrädda av det här. Vilket många andra också blir. Jag har haft folk som har tittat och sagt att jag var tvungen att pausa för att samla kraft och klara och kolla på nästa avsnitt. Men sen också många har sagt med olika maktpositioner sagt att tyvärr det här är en mörk verklighet som även om det framkallar mycket ångest så måste man titta på det för att förstå vad det är och vart vi är. Liksom. Också i hopp om att kunna räkna ut vart vi kommer hamna.
Absolut.
För det är det som är problemet med de här två decennier av gängkrig. Vad har vi lärt oss?
Mm.
Vad har vi lärt oss av Foxtrot-kriget? Vad har samhället lärt sig?
Är det för tidigt att säga?
Det är inte för tidigt.
Nej.
Varför lärde vi oss jättesnabbt när det var corona?
Ja, det är en bra fråga.
Så vi har kapacitet, tycker jag.
Mm.
Och vi är tillräckligt smarta för att lära oss snabbt.
Finns det en rädsla för punktmarkeringar och liksom beskylla? Och är det, för du var lite grann inne på det här med naivitet förut.
Ja, men den gränsen är den där. Det där är förbi. Det där är förbi. Det där är förbi. Alltså man kan inte sitta och fastna på så här symbolik och så här. För att det jag tyckte, en grej som jag tyckte var intressant, apropå respons.
Mm.
För första gången inifrån skildrar man under 2 timmars tid den mest brutalaste delen av organiserad brottslighet. Och det är morden och offren.
Mm.
Och så fastnade vissa på de här killarna är läskiga. Ska vi verkligen ge dem tv-tid? Ska de vara maskerade i tv, i public service? Glorifierar vi återigen? Och då kände jag innerst inne att
fokus.
Är fokus på Gucci-kepsen eller hans handlingar. Och att vi har kommit så här långt.
Mm.
Är det rapmusiken? Eller att 14-åringar får morduppdrag i ett välbärgat land? Jag förstår de som vill diskutera Gucci-kepsen, rapmusik och om vi glorifierar eller inte glorifierar eller visitationszoner, man känner sig kränkt och kanske en viss grupp blir utpekare och så vidare. Men varsågod, kom lös det.
Mm.
Vad har du för alternativ? Du som skitbra, vi ska ifrågasätta alla beslut. Men vi får inte fastna i det.
Mm. Mm. Ja, skulle du kunna sitta här hur länge som helst? Väldigt intressant.
Tack.
Slutligen, vad har gjort dig mest förbannad? Är det brottsoffren?
Ja, väldigt mycket. Att man skjuter mot en helt oskyldig familj. En vanlig familj med jobb, allting.
Mm.
Som inte håller på med kriminalitet. Med barn i huset. Offrets mamma var i huset. Jag vet inte, det finns inget som rättfärdigar det där. Och när man hör det, när man sitter med dem och träffar dem och så. Så det här är ju vem som helst. Det berört mig väldigt mycket. Alltså det påverkat mig.
Ja. Tack för att du kom.
Tack själv.
Fortsätt skildra.
Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket för att du kom.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.